Välkommen till Skånes taltidning nummer 29/2019. Utgivningsdag fredag den 19 juli. Solen gick upp 4:50 i morse och går ner igen klockan 21:37. I studion Mats Sundling och Birgitta Fredén och tekniker det är Gunilla Kracht. Medan det här är innehållet.
På Arbetsförmedlingen är det turbulent just nu när många kontor och anställda försvinner utan att det är klart vad som ska ersätta dem.
Elsparkcyklarna blir fler och fler.
Banken backar. I förra veckan berättade vi om synskadade Ingrid Rydgren som inte längre kunde flytta sina pengar hos SBAB. Och det fick effekt, för nu lovar banken att bli tillgänglig igen.
Jag är mycket glad för att de har tagit sitt förnuft till fånga igen.
Och en ny version av Legimus för Android-användare ska lösa alla kända problem.
Sanden flyttade staden som blev ett strövområde. Veckans skånska strandhugg gör vi vid Rönneå.
Öppnat och stängt på det med kyrka, kök och äcklig mat.
Ett förvirrat gisslandrama och en mystisk vattenkran bjuder månadens talbokstips på. De kommer från Stefan Sjölund och Karin Gustafsson på biblioteket i Kristianstad.
Och nu äntligen finns det en ljudversion av det klassiska arkadspelet Super Mario Bros. Taltidningens tv-spelsexpert provade.
Mario is at 7, 9.
Evenemangstips så med film, frukost och festivaler.
Och kalendern med scouter och sjusovare.
Anslagstavlan med meddelanden, inbjudningar, referat och ett par ändringar i busstrafiken. Idag delar hela Skåne på den lokala delen av tavlan. Och allra sist redaktionsrutan.
På Arbetsförmedlingen är det oroligt och turbulent just nu. Efter den politiska januariöverenskommelsen minskar antalet kontor och anställda kraftigt. Utan att det är klart vad som ska komma istället. Nu utvecklar de nya arbetsformer som bygger mycket på det digitala. Och hur det ska bli för de arbetssökande är fortfarande osäkert. Men funktionshindrade som har svårt att ta sig till de få kontor som är kvar kommer i alla fall att få besök i kommunen där de bor. Det säger John Nilsson som är enhetschef på Arbetsförmedlingen i Malmö.
Om man har svårighet att ta sig längre sträckor eller ta sig till andra orter, till de här fyra orterna där det finns, så är ju meningen att då ska vi komma ut till den orten där man finns.
Hur kommer det att gå till?
Vi kommer ju ta mycket service via de digitala kanalerna och via kundtjänst. Men sen där man då också har andra behov, där man har behov av mer personliga fysiska möten. Det vi kommer att kalla för fördjupad service. Då kommer man att fortsätta att ha sin fysiska handläggare som man träffar. Hur det sen kommer att gå till, hur man bokar in, när vi kommer ut, när man får ta sig till den närmsta större orten, om vi kallar det för det. Det är det som vi håller på att jobba med nu, hur det mer rent praktiskt ska gå till.
Ja, i Skåne kommer endast Arbetsförmedlingen i Malmö, Kristianstad, Ystad och Helsingborg att finnas kvar som bemannade kontor. Medan i Simrishamn och Eslöv finns lokalerna kvar. Och dit kommer personal från Arbetsförmedlingen att åka. När det gäller när arbetsförmedlingarna på de andra orterna i Skåne ska läggas ner så finns det en plan. Men den här planen, den kan komma att ändras.
Det finns en tidsplan egentligen som sträcker sig fram till slutet av 2020. Men beroende på hur mycket personal det finns kvar som har gjort de här stora neddragningarna i personal, så kan det ske tydligt tidigare också.
Är det inte en risk också när det sker såna här stora förändringar att folk söker nya jobb och att fler slutar än vad man har tänkt?
Så är det. Så är det alltid i sådana här situationer. Vi har också sett denna gången att det är många av våra medarbetare som redan har fått andra jobb.
Och vad händer då? Ni håller på och funderar kring hur ni ska arbeta med till exempel personer med funktionshinder framöver. Hinner ni klart innan kontoren läggs ner? Om det går fortare än vad ni har tänkt er med att folk slutar?
Ja, det här med att folk slutar, det handlar mycket om vad vi kan ha, vad vi kallar för kundtorgen, där man kan ha spontant besök in. Det är mycket det handlar om, det som kommer till en stor skillnad. när det gäller den andra biten hur vi ska jobba framåt med funktionsnedsatta, så är det en utredning som vi fick här nu i början på maj. Så fick Arbetsförmedlingen ett utredningsuppdrag som ska vara klart i november. Men visst är det så att hade man gjort det i annan ordning så hade man kanske kunnat gjort det på annat sätt också. Men nu har ju omständigheterna och de politiska besluten gjort att vi har behövt göra det i den ordningen. Och då är det att vi har inte allting klart redan idag helt enkelt.
Och vad tror du det innebär om man är synskadad och inte har något jobb utan söker arbete?
Vi har ju en speciell avdelning som vi heter Arbetsförmedling syn och hörsel. De kommer att finnas kvar och jobba på ett ganska liknande sätt som de har gjort tidigare. Där har man ju utgått mycket från Lund, Malmö och även från Småland, Växjö, sitter där flera stycken. Men de har jobbat över hela Småland och Skåne redan tidigare. Så att de är vana vid att jobba över stora områden med de personer som har de behoven.
Det känns som det är väldigt mycket som händer.
Det är väldigt, väldigt mycket som händer. Absolut är det det. Och det är mycket som händer samtidigt. Och det är det som gör också att det kan bli svårt att få en klar bild av hur det ska se ut. Utifrån att det är så otroligt mycket som händer samtidigt.
Och man ska ju då upphandla också. Upphandlingar brukar ju vara kantade av rätt långa processer med överklagande och så vidare när privata aktörer ska in. Hur ser ni på det här? Finns det någon möjlighet att ni liksom får ihop det utan att det blir rörigt?
Formerna för upphandlingar ska gå till och de avtal och villkor ska se ut är väl något av de delarna som man just nu jobbar med centralt hos oss. Hur ska detta se ut för att det ska fungera på ett så bra sätt som möjligt?
Men är du själv orolig för hur det kommer att gå med alla bitar som är nya?
Jag har absolut också frågetecken hur kommer det att se ut framåt. Eftersom, precis som vi sa tidigare, att det är väldigt mycket som händer samtidigt. Allt är inte klart innan man faktiskt tar bort det som finns idag. Så att jag har också frågetecken för hur saker och ting kommer att se ut. Sen tror jag att vi kommer att lösa det på ett bra sätt när vi blir klara. Men det kommer att vara en turbulent tid innan vi kommer dit.
Och vad är den svåraste frågan att lösa?
En av de svåraste frågorna här, det är ju just nu kring att vi har blivit så mycket färre personal på kort tid innan vi egentligen har gått över till det nya. Så det kommer att ställa ganska så stora krav på all vår personal att hantera den delen. Vi kommer ju att jobba mycket mer med de digitala verktygen och via kundtjänster och alltså arbetsförmedling på telefon. Men det är inte fullt utbyggt än. Samtidigt som vi då ut på lokal arbetsförmedling har blivit betydligt färre och blir betydligt färre från här nu under sommaren och under hösten. Och det kommer ju att ställa stora krav på hur vi hanterar det dagliga arbetet. Och sen givetvis övergången till det digitala. Hur gör vi det själv och hur ser vi till så att våra arbetssökande får så bra service som möjligt i samband med övergången till digitala tjänster.
Det sa John Nilsson som är enhetschef på Arbetsförmedlingen i Malmö. Och reporter var Åsa Kjellman Risi.
Antalet elsparkcyklar i Sverige har mer än fördubblats i år. I Stockholm, Göteborg och Malmö finns nu flera tusen till uthyrning. Och eftersom en tur kan börja och sluta var som helst är det många som ställs i vägen för fotgängare. En klar snubbelrisk för den som inte ser. Och antalet olyckor har mångdubblats, fast oftast är det förarna som skadas. Flera europeiska städer har reglerat sparkcyklarna. Köpenhamn satte nyligen en gräns på 3000 för att undvika kaos på trottoarer och torg som det hette. Men något liknande får inte göras i Sverige. Våra jurister konstaterar att det inte vore möjligt för en kommun att begränsa hur många som kan hyras ut. Det säger Helene Lindstrand vid Sveriges kommuner och landsting till Sveriges Television. Också i Helsingborg har elsparkcyklarna etablerat sig. Sedan början av sommaren har företaget Voi placerat ut 300 av dem i staden. Och i förra veckan började också konkurrenten Lime ställa ut sina. Men den senaste tiden har Voi begränsat var de kan parkeras, till Mariastaden i norr och innanför Sockengatan i öster och Höga Stensgatan i söder. På Dalhem, Drottninghög, Ättekulla och Eskilsminne går de nu inte längre att ställa ifrån sig utan att uthyrningen tickar på. Orsaken, skriver Helsingborgs Dagblad, är buskörning och vandalisering.
Telefonkoden kan användas även i fortsättningen. Det statliga bank- och bolåneinstitutet SBAB ändrar sig efter Skånes taltidningsinslag om att synskadade inte kan använda bankens dosa för att sköta sina bankärenden när telefonmöjligheten nu avskaffats. Dosan är för liten. Men glappet i rutinen är åtgärdat, säger nu hållbarhetschefen Malin Pellborn. Förutom att telefonkoden för bankärenden kommer att fungera igen, nu tillsammans med kontrollfrågor till kunden, har SBAB också beställt större och talande bankdosor. Och för SBAB-kunden Ingrid Rydgren i Hör, som var på väg att döda sitt sparkonto för att komma åt sina pengar, är det glädjande nyheter.
Ja, jag blev väldigt glad. Jag är mycket glad för att de har tagit sitt förnuft till fånga igen. För då får man ju säga att det var ju inte förnuftigt det här. När alla andra banker kan ha en dosa som synskadade kan använda, så ska väl de också kunna ha det. Och det underlättar väldigt mycket för mig. För att när nu jag till exempel, som denna gången jag behövde pengarna till en reparation på mitt lilla hus, och då måste jag ju ha pengarna i beredskap, så jag hade ju fått döda mitt konto för att få ut de pengarna jag behövde. Nu behöver jag ju inte detta, utan jag kan bara, som jag har gjort tidigare, ringa telefonsamtal och så flyttar de över pengar till ett annat konto. Och det är ju en stor lättnad för alla som är synskadade det här.
Du hann inte döda kontot?
Nej, jag hann. Som tur är hann jag inte det. För jag vill gärna, jag har haft dem stående där i så många år. Just för såna här extra utgifter. Jag vill gärna ha dem kvar. För det har varit så enkelt att bara ringa upp ett samtal. Och så förändrat det. Flyttat över pengarna alltså.
Men du var nästan på väg till banken.
Ja, visst var jag det. Men det var så att jag behövde lite extra pengar, för jag får besök av en systerson som kommer från Sydafrika och bor där nere. Och då vill jag ha lite extra pengar att röra mig med medan han är här. Va? Och nu behöver jag inte ha bry mig att flytta pengarna. Jag bara ringer och de överför det till Sparbanken Skåne. Så har jag mina pengar och kan leva i sus och dus med honom ett slag.
Det var ju som sagt tur att du inte hann åka till banken då.
Ja, det var tur. Och då stod, eftersom jag är synskadad så har jag ju naturligtvis ingen bil. Så när jag ska åka någonting, göra någonting, då måste jag ju beställa färdtjänst och ta mig till bussar eller tåg och sånt där. Så det är en liten procedur innan jag kan komma iväg. Och göra saker. Det måste planeras noga i förväg.
Så att då slipper du det också för att åka till banken?
Jag slipper det också, ja. Jättefint. Jag är jätteglad.
Det sa Ingrid Rydgren i Hör, som även i fortsättningen alltså kan hantera sitt konto hos SBAB med en telefonkod. Reporter var Birgitta Fredén.
Den nya versionen av talboks- och taltidningsappen Legimus är nu tillgänglig för den som har en smartphone med Android som operativsystem. Den löser alla kända problem för appen, skriver Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, i sitt nyhetsbrev. Tidigare har appen haft ett antal problem, som att den kraschar vid användning, mystiska felmeddelanden som dyker upp och att det är svårt att nå sin så kallade bokhylla. Det har också hänt att redan nedladdade talböcker plötsligt blir strömmande igen. Den nya Legimus-versionen ska också fungera på Chromebooks. Uppdateringen ska ske automatiskt för den som har Legimus. Det går också att uppdatera manuellt genom Google Play-butiken. Och eftersom uppdateringen är stor rekommenderas Wi-Fi när man gör den.
Mm. Veckans skånska strandhugg gör vi i nordväst, nära Rönneås mynning i Skäldeviken. Där låg en medeltida stad med livligt fiske och oljeproduktion precis vid den stora huvudleden mellan Helsingborg och Halmstad. Men idag finns inte mycket kvar av den en gång så betydelsefulla staden. En meterhög och meterbred stenmur på en liten kulle är den enda synliga resten. Den ger skydd mot vinden, när lokalhistorikern Johan Brink berättar.
Vi lutar oss faktiskt mot en gammal kyrka, Luntertuns gamla kyrka, som har varit en ruin sedan 1516 ungefär. Kyrkan som grävdes ut på 1920-talet består idag av tre grovstensväggar. Och sen är det lite högar och lite rester av pelarfötter inne i kyrkrummet.
Och det är rejäla väggar.
Ja, det är gråsten. Sen har det varit tegel också, men teglet flyttades till Vegeholm efterhand på 1600-talet.
Det står ett stort träkors inuti också, men det är inte från den här tiden.
Nej, det är det inte. Jag vet inte hur gammalt det är, men man har sommargudstjänster här emellanåt.
Och Luntertun, det var alltså en ganska betydande stad på medeltiden, på den danska tiden.
Ja, det blev faktiskt stad 1470. Och innan dess så var det ett fiskeläge som nog växte en hel del med det sillfiske som var stort under senmedeltiden. Men det fick alltså stadsrättigheter 1470. Och det var en viktig plats därför att här gick riksvägen från Helsingborg och norrut mot Lagaholm och Halmstad på danska tiden. Så danske kungens män, soldater, tjänstemän, handelsresande av olika slag på den tiden, hantverkare till marknader, de kom ju den här vägen.
Varför hamnade stan just här då?
Ja, den ligger strategiskt väl vid Rönneå som var en viktig färdled och fiskevatten. Och sen rinner en annan viktig å ut här, nämligen Rösjöholmsån. Och så är det inte ute vid det stormiga havet, men lite halvskyddat en bit in.
Det var alltså ett fiskeläge, eller man levde på fiske mycket här då?
Ja, det gjorde man. Som man gjorde i hela Öresundsregionen under senmedeltiden när framförallt sillfisket var jättestort. Skanör och Falsterbo hade en guldålder då när det var tusentals människor när det var sillmarknad på höstarna. Och det spillde nog över en del ända upp hit till Luntertun. Man har hittat rester av det så kallade lerbottnar som man tror används för att kasta fiskrens i. Och där fiskoljan sen har flutit upp och så har man skummat av den och kunnat använda till ljus.
Vilken stank det måste ha varit då när fiskrenset låg där.
Ja, men det var nog mycket som luktade på den tiden.
Men man fiskade lax också?
Ja, lax fiskades i Rönneå. Det finns ju fortfarande lax där. Så det var också mycket viktigt. Vi vet att när Ängelholm sen blev stad så betalade Ängelholm en del av sina skatter till danske kungen i form av insaltad lax.
Sillen då, vad gjorde man med den?
Ja, det som inte blev tran, det saltades nog ner och åts också upp och exporterades nog i stora mängder ut i Europa. Det var ju tillåten fastemat under den katolska tiden så att Hansan köpte upp mycket fisk och sålde vidare söderut.
Och så var det marknadsstad.
Ja, marknaderna var ju också förlagda till platser som kungen bestämde för att han skulle få in de skatter och avgifter han hade. Och Luntertun var en sån plats. Det betyder ju att det måste ju hantverkare och handelsmän komma hit och träffa varann, handla här, kanske hyra bostad av lokalbefolkningen. Så det var nog mycket viktigt.
Vet man någonting om hur det såg ut så att säga, i stan? Det är väl vad jag förstår bara den här kyrkan som vi sitter vid som finns kvar.
Nej, man vet mycket lite. Man har hittat lite grann en kyrkogårdsmur mot vägen till här. Och så har man hittat en lite stensättning som tyder på ett torg på ena sidan om kyrkan. Men annars är det inte utgrävt här så att man vet mycket lite om bebyggelse och hur de hade det, de som... Vad de bodde i för någonting, de som bodde här. Däremot så vet man att bron som gick över Rönneå låg precis här nedanför. Den kan man vid lågvatten se lite lämningar av.
Laxfisket var det väl en del stridigheter om, där laxen skulle gå upp i Rönneå?
Jo, Luntertunborna hade en laxgård här nere och det är ett slags fångstredskap. Men det är väldigt viktigt att Luntertunborna inte fick täppa igen den här laxgården, eller kungsådran som det hette, alltså laxens vandringsväg. Och i Luntertun så gick det nog bra, det finns inget dokumenterat om något bråk om det. Däremot finns det ett riktigt rabalder i Ängelholm, fast mycket senare, det är på 1700-talet där ängelholmarna tog sig för att stänga av sin laxgård så att laxarna inte kunde gå upp mot Tommarp. Och då blev Tommarpsherren så förbenad så att han skickade ut sina torpeder och slog sönder den här laxgården.
Luntertun fanns alltså på medeltiden, men den försvann redan på 1500-talet.
Jo, 1516 så utfärdas Ängelholms privilegiebrev. Och då kan det mycket väl vara så att Luntertun redan är, eller till stora delar är flyttad härifrån, några kilometer uppströms Rönneå. Och orsaken till det här är förmodligen att riksvägen som gick genom det som idag är Kronoskogen söderut då höll på att bli översandad därför att man hade huggit ner för mycket av skogen. Så man behövde flytta vägen och då måste man också flytta samhället.
Andra städer har ju blivit tvingade av olika kungar att flytta och så där vidare. Var det så med Luntertun också eller flyttade man frivilligt?
Det är möjligt att man flyttar frivilligt, men det är ingen tvekan om att Christian den andre som var kung i Danmark då, alltså ville man fortsätta att vara borgare i en stad, då fick man flytta därför att staden hade flyttats och stadens rättigheter att handla hade flyttats. Så det kan man nog säga att man var tvingad.
Men det hade ingenting med något krig att göra, utan det var alltså naturliga orsaker att stan måste flytta.
Ja, det är den sannolikaste förklaringen. Man har ibland sagt att Ängelholms läge är lite lättare att försvara militärt, men den förhärskande teorin och den som jag absolut tror på, det är sanden.
Hur är det med sanden idag då?
Ja, nu har vi ju planterat, eller våra förfäder har planterat Kronoskogen, så att sanden är effektivt bunden. Det finns inga risker för något återupprepat så länge man inte avverkar hela Kronoskogen och låter den vara.
Så lämnar vi kyrkoruinen och går ner för den korta backen till Rönneås strand. Där ser vi över till Kronoskogen på den södra sidan. Och vid lågvatten kan man alltså där se ytterligare en lämning från medeltiden. Det södra brofästet till den viktiga bron över ån.
Ja, den så kallade Rynabro som ledde riksvägen mellan Helsingborg och Laholm och Halmstad över Rönneå just på den här platsen. Och den fanns åtminstone på 1200-talet, för då var den svenske kungen Magnus Ladelås här under sina fejder mot sina bröder. Och bröderna hade sökt stöd av den danske kungen, så Magnus var här nere och då nämns Rynabro. Och när Engelbrekt ledde upproret mot unionskungen Erik av Pommern så härjade han runt i Sverige och på sin sista tur så var han nere vid Rynabro. Och då lät han riva bron för att inte danskarna skulle komma över. Och sen följdes de åt, danskarna och svenskarna, på ömse sidor om Rönneå uppströms en bit innan Engelbrekt vände uppåt till Göksholm i Hjälmarn och blev ihjälslagen.
De möttes aldrig med någon strid här då?
Här blev det aldrig strid vid det tillfället, nej.
Och då är vi på 1400-talet?
Det här är 1436.
Mm. Sen när Luntertun flyttades, eller invånarna flyttade till Ängelholm och så där, och det började sanda över, då behövdes inte bron kanske?
Nej, då, det är faktiskt, det står i något av Christian den andres privilegiebrev för Ängelholm att det får inte finnas någon bro mellan havet och en bra bit uppströms Ängelholm, utom just Ängelholms bro, den nybyggda som man då byggde för den nya stadens behov.
Varför det?
Ja, det var för att kungen och ängelholmarna ville ha kontroll på trafiken här, veta vilka som färdades och framförallt ta upp de avgifter som skulle erläggas.
Du sa att när det är riktigt, riktigt lågt vatten då kan man se resterna av bropelarna. Det kan man ju inte idag för då är det för mycket vatten.
Ja, bropelar är nog inte rätt ord. Men,
brofästerna?
Ja, brofästerna, åtminstone på södra sidan. En ganska stor stenansamling som där bron rimligen har funnits.
Vet man hur bron såg ut? Var det en valvbro eller var det en träspång? Eller?
Nej, det vet man inte, men det är mycket troligt att det var en rejäl träkonstruktion. Men baserad på de här stenfundamenten.
Folk bodde ju inte ända nere vid ån då, utan en bit upp där. Det är en backa upp till gamla kyrkoruinen. Man ville alltså inte ha strandtomt.
Nej, det var inte så populärt. Det var rätt mycket besvär med det. Fiskare kunde nog bo, eller åtminstone ha sina hyddor och eventuella båtskjul och sånt där vid vattnet. Men annars var det ju mest otrevligt att bo vid havet. Det är blåsigt och stormigt och kallt.
Och även vid ån då?
Ja, i varje fall var det ju fuktigt här nere och stränderna var sanka och inte alls så dikade och välhållna som de är idag.
Man planterade alltså skog här för att stoppa översandningen. Nu hör vi tåget som kommer på en modern bro här.
Pågatåget,
ja. Som inte fanns då på medeltiden. Mm. Jo, man började då plantera skog här för att stoppa översandningen. Den skog man hade avverkat några hundra år tidigare.
Ja.
Hur gick det till?
Ja, det var ett stort arbete. Man började redan på danska tiden under Christian den fjärde med att försöka plantera sandbindande gräs nära Ängelholms stad, för då var det besvärligt. Men det hade man nog varken resurser eller kunskap till, så det blev ingenting. Så i början på 1700-talet så var läget mer och mer desperat. Både stan och åkermarken var hotade. Men då hade danskar och holländare börjat lära sig teknik. Så det kom hit en expert som heter Röhl, närmast från Själland, där han hade gjort såna här arbeten. Och tala om för bjärebönderna och den svenska officeren Sivers som skulle leda arbetet hur man skulle göra. Och då valde man en metod som är dyr men tydligen effektiv. Man byggde gärdsgårdar parallellt med havet, långa gärdsgårdar. Och så blev de som ett sandhinder. Då samlades sanden vid gärdsgårdarna och när de började bli tillräckligt högt så drog man upp gärdsgården en bit och så fortsatte det. Och åsen blev högre och högre och när den var lagom hög så började man plantera gräs på den. Och det var sandrör och strandråg som är såna här kända sandbindande gräs som fortfarande finns i klitterna här längs havet. Och det gick alltså en planteringsman, en bjärebonde var det då, för det var de som skulle göra det här jobbet. Upp och ner på åsen och gjorde ett hål med foten, kastade hit några gräsax och täckte över. Och det var 30 centimeter mellan varje sån här grop, så det var blev ganska många gropar. Och sen täckte man åsen, som var en sandås då, med tång. En fuktig tång, dels för att binda fukten och dels för att ge gödning. Och så efter några år så kunde man så olika träslag. Så var principen i alla fall. Men det här började alltså 1739 på våren. Och under 1700-talet så skapade man framförallt de här åsarna. Och började få upp lite skog, men det var inte så effektivt. Så att i slutet på 1700-talet, början på 1800-talet, så anställde man särskilda planteringsvårdare, planterare. Som planterade, och då blev det tall väldigt ofta. Och då fick man fart på skogen ordentligt. Så att under 1800-talet så planterades det och vårdades av de här planteringsvårdarna som bodde på olika ställen i skogen. Och såg till att inte några ängelholmare smög där och nallade ved eller släppte djur på bete eller någonting sånt där.
Och en av dem bodde tvärs över ån här där vi står.
Ja, där bodde Erik i Luntertun.
Fast det var inte Luntertun, sa du, på den sidan ån?
Nej, men han var faktiskt född i Luntertun. Men han hade en liten stuga på andra sidan och en liten åkerlapp vet man också att han hade. Och han levde länge, han dog 1901 först.
Märker man om man går i skogen att det är en sanddyn, sandås som man går på? Eller har det blivit så mycket växtlighet nu?
Ja, åsarna är mycket markanta och tydliga. En del av dem riktigt höga, alltså ett par meter eller 1,5 meter i alla fall över. Så det är inget att ta fel på. Och det syns nog att det är sand också på de ställen där det är slitage.
Men sanden ligger still?
Sanden håller sig där, ja.
Johan Brink, lokalhistoriker och före detta bibliotekarie i Ängelholm, berättade om Luntertun och Kronoskogen i veckans avsnitt av sommarserien Skånska strandhugg. Reporter var Birgitta Fredén.
Öppnat och stängt. I Helsingborg har ett minimuseum om Eva Rydberg och Nils Poppe öppnat i de gula biljettbodarna vid Fredriksdalsteaterns entré.
I Helsingborg har Haglund kök och bad på Ängelholmsvägen 32 gått i konkurs och stängt butiken.
Och i Helsingborg har också RFSL flyttat till lokaler i Folkets hus på Södergatan 65 efter att ha varit husvilla ett par år.
Strövelstorps kyrka stängs för renovering den 28 juli. Och först till första advent beräknas arbetet vara klart.
I Kristianstad har två bollbanor anlagts på Regionmuseets innergård. Museet ligger vid Stora torg.
I Malmö har livsmedelsbutiken i hörnet av Davidalstorg och Jörgen Ankersgatan stängt.
Och på Davidshallsgatan 25 i samma Malmö har raksalongen Tre saxar öppnat.
Och i Malmö har Disgusting Food Museum, alltså museet för äcklig mat, flyttat från slakthuset till köpcentret Caroli och större samt permanenta lokaler. Med flytten följde delikatesser som grodjuice, musvin och surhaj.
En mystisk vattenkran i trädgården, ett förvirrat gisslandrama med många inblandade och en postumt utgiven tidig roman av Per-Anders Fogelström är några av ingredienserna i månadens talbokstips. De kommer från Stadsbiblioteket i Kristianstad och innehåller även författaren Karin Alvtegens gripande sjukdomshistoria. Tipsare är Stefan Sjölund och Karin Gustafsson.
Jag börjar med Jonas Karlssons senaste bok som heter Regnmannen. Talbok med text, 5 timmar, 34 minuter, inläsare Thomas Ekelöf, finns även som punktskrift. Det handlar om Ingmar som är en pensionerad teaterdirektör. Han har blivit väldigt ensam sedan hans fru har gått bort. Hans fru älskade trädgården och framförallt rosorna där. Ingmar har aldrig tidigare brytt sig om dem så mycket, men nu är det rosorna som han lever för. Han sköter dem minutiöst. Men nu har det blivit extremt torrt och bevattningsförbud och Ingmar lider när han inte kan ge sina rosor tillräckligt med vatten. Så erinrar han sig en gammal vattenkran vid uthuset på baksidan i trädgården. Den som ska vara kopplad till sjövattnet men som de aldrig har använt. Han måste använda den i smyg så att inte hans nyfikne besserwisser till granne ska upptäcka något. Men det är något konstigt med kranen. Vad är det som händer när han kopplar på vattnet? Kranen ger honom ett inflytande som han först är motvillig till men som han inte kan låta bli att använda. Han förlorade mycket av sin identitet när han tvingades bort från teatern under förnedrande former. Och nu lyssnar andra till honom igen. Han får också ett närmare förhållande till sin son. Det här är en humoristisk träffsäker skildring av förhållandet mellan grannar i ett villaområde och av kommunalpolitik.
Jonas Karlsson har i en intervju sagt att han kanske inte utgår ifrån men ändå på något vis tar avstamp från sin egen känsla i förhållande till sina föräldrar. Är det någonting man kan känna igen i texten?
Alltså det handlar väldigt mycket om förhållandet mellan far och son här. För att han, Ingmar då, han har ju gått upp i arbetet och inte varit speciellt närvarande. Så sonen, de har inte haft ett nära förhållande. Och nu, på gamla dagar då, så får han ju en annan insikt. Och de kommer ju också närmare varandra.
Och därifrån så går vi till Folk med ångest. Vad är det?
Det är Fredrik Backmans senaste bok. Han som har skrivit Man som heter Ove. Talbok med text, 11 timmar och 34 minuter. Inläsare Eva Wärning. Finns även som punktskrift. Den här boken börjar med ett misslyckat rån och ett gisslandrama på en lägenhetsvisning. Men när polisen kommer så är rånaren plötsligt försvunnen. Alla i gisslan är fullkomligt förvirrade under polisförhören. Det är ett brokigt persongalleri. två småstadspoliser med en inte helt enkel relation till varandra. En vass överklasskvinna som glömt vad man ska göra med livet förutom att ha en karriär. En sorgsen gammal dam som väntar på sin man som bara skulle parkera bilen. En galen hippie och hennes höggravida flickvän. Det handlar också om en man på ett broräcke på väg att hoppa. Men mest handlar det om hur man hittar olika vägar för att överleva som människa i en ganska hård värld. Hur man hanterar eller förtränger sin sorg, sin oro, sin förtvivlan eller sitt dåliga samvete. Under tiden gisslan är isolerade i lägenheten tvingas de stå ansikte mot ansikte med inte bara varandra utan också med sig själva. Det är en lite absurd, dråplig berättelse, men den har ett djup med mycket värme och humanism.
Jag läste i en recension att Backman är bra för att han bryr sig om de människor han skildrar. Håller du med om det?
Ja, verkligen. Jag tycker mycket om hans sätt att skriva. Alltså han skriver ju det här lite absurda och roliga så här, men det finns alltid ett djup, det finns alltid någonting mer.
Det verkar vara ett rätt snårigt persongalleri. Du säger brokigt. Håller man reda på dem?
I början är det ju rätt rörigt om man tänker, vad är allt det här för någonting? Liksom innan man kommer in i det. Men det gör man faktiskt.
Och du, Stefan, har en historia som vad jag förstår också har väldigt många trådar.
Ja, det är då Hans Gunnarsson, Nattsida. Talbok med text 10 timmar och 2 minuter, inläsare Thomas Ekelöf. Och den finns även som punktskrift. Nattsida är Hans Gunnarssons 11:e bok sedan debuten 1996. Den handlar om journalisten Per Boman. Han får ett dödsbud. Hans halvbror Ronny har avlidit och Per Boman tar sig ner till Stockholm för att reda upp i dödsboet. De här båda halvbröderna har bara haft en sporadisk kontakt genom åren. Ett telefonsamtal någon gång ibland. Och ofta pratar de då om litteratur som båda var intresserade av. Men så gott som aldrig något av personlig art. Så nu finns det ett tillfälle att gå igenom halvbroderns kvarlåtenskap och ta reda på vad han var för en sorts person. Efterhand som Boman undersöker halvbroderns lägenhet och efterlämnade papper blir bilden mer komplex. Vissa saker känner han till sedan innan. Till exempel att halvbrodern i yngre dagar var en lovande tennisspelare. Men att han varit engagerad i ett teatersällskap och skrivit filmmanus. Och vilka är det som bultar på dörren på nätterna? Och var är alla grannar i huset som aldrig syns till? Och varför var lägenheten så välstädad om nu brodern dog knall och fall i en hjärtattack? Det är många snåriga trådar i den här boken, men trots det går det lätt att läsa den. För man vet aldrig riktigt vad som ska hända från det ena kapitlet till det nästa, så det är spännande. Och Hans Gunnarsson hör till en av mina favoriter som författare. Och det beror på att han kombinerar ett bra flyt i språket, en bister humor, och så har han förmågan att skapa en osäkerhet om vad det egentligen är som händer. Händer det som berättas bara i huvudpersonens eget huvud eller är det verklighet? Jag brukar säga att Hans Gunnarsson är som en kombination av Håkan Nesser och Marie Hermansson.
Och den här boken ska anknyta till den tidigare All Inclusive som Gunnarsson har skrivit. På vilket sätt?
Alltså i den här All Inclusive så handlar det ju då om en dödsklinik som man trodde. Ungefär som de har i Schweiz. Där man åker för att ta livet av sig. Och den här journalisten är nere på det här stället också. Det finns scener därifrån. Och ifrån Venedig och ifrån Stockholm. Och ja, han är lite överallt.
Ja, på Österlen tror jag också.
Det har med det här med filmmanuset att göra. Då börjar han forska i detta och så hamnar han ner i Österlen ett tag.
Och sen har du något så osannolikt som en ny bok av Per Anders Fogelström som har varit död i många år.
Ja, faktiskt. Det är ett ungdomsverk utav honom. Per Anders Fogelström, alltså Den okuvliga friheten. Talbok med text, 8 timmar och 25 minuter. Inläsare Bruno Årfors och den finns även som punktskrift. Det är ett ungdomsverk av Fogelström som skrevs 1939 redan. Hamnade i skrivbordslådan och gavs ut först 2017. Den okuvliga friheten är en framtidsroman. Den utspelar sig i en framtid som låg nära författarens när han skrev den 1939. Handlingen utspelas under en dag, år 1942, 1947 och 1952. I ett litet land med ett stort och hotfullt grannland som styrs av en diktator som har stöd av det enda tillåtna partiet, batongisterna. 1942 så är det lilla landet fortfarande fritt och självständigt, men batongisterna förbereder sig för ett maktövertagande. Andra som anar vartåt det barkar håller på att anpassa sig till ett liv under diktatur. Det finns det ju de som tänker sig att åtnjuta fördelar genom att fjäska för de härskande. Men det finns också någon som förbereder sig för motstånd, främst en liten grupp som kallar sig för Röda ligan. Och den här romanen är ju naturligtvis tänkt som en varning för en utveckling liknande vad som hände i Tjeckoslovakien i Österrike, en tysk ockupation. Boken inleds med förord och en längre text om den unge Per Anders Fogelström och den tid han befann sig i. En varning utfärdas för att romanens handling avslöjas i de här inledande texterna, men kanske inte är handlingen huvudsaken i den här boken, utan främst är den att betrakta som ett tidsdokument i äventyrsromanens form.
Hur är den som litteratur?
Ja, men jag tyckte faktiskt att den var lite spännande trots att man då visste vad som skulle hända. I och med att det står i det här förordet.
Och sen till en bok som inte är en roman överhuvudtaget.
Nej, det är en biografi. Karin Alvtegens Osynligt sjuk medan livet passerar. Den är skriven av Karin Thunberg. Talbok med text 6 timmar 12 minuter. Inläsare Karin Rosén. Finns även som punktskrift. Författaren Karin Alvtegen drabbades 2013 av den allvarliga och obotliga neurologiska sjukdomen myalgisk encefalomyelit, förkortat ME. Men hon fick vänta flera år på att få rätt diagnos. Och under tiden blev hon feldiagnostiserad och felbehandlad på ett sätt som förvärrat sjukdomen. Den här sjukdomen medför bland annat muskelsmärta och extrem trötthet som inte går att vila bort. Den förväxlas fortfarande ofta med utmattningsdepression. Men istället för att träna upp sig gradvis så måste en person med ME lära sig att hushålla med sina krafter. För all ansträngning, både intellektuell och fysisk, kostar och slår tillbaka. Och med den här boken vill Karin Alvtegen uppmärksamma och sprida kunskap om sjukdomen. Eftersom hon inte längre själv kan skriva så har den författats av Karin Thunberg efter intervjuer och samtal. Och även Karin Alvtegens man, barn och andra närstående får komma till tals. Boken avslutas med redogörelser om sjukdomen av experter. Det är väldigt drabbande att läsa, det är det.
En recensent skrev nästintill outhärdlig men lämnar ändå en känsla av tacksamhet att Karin Alvtegen ändå lyckas förmedla någonting av ljus och hopp. Stämmer det?
Jo, men det gör det väl. Alltså, det är ju hemskt att tänka sig. Har hon en bra dag så kanske hon kan gå lite ut i trädgården lite grann. Men har hon en dålig dag så kan hon inte göra någonting. Då måste hon bara vila. Och när jag läste lite recensioner av den så hittade jag ju så här kommentarer på nätet då av andra som har ME då. Som är väldigt tacksamma för att hon gör detta. För hon blir ju liksom ansiktet utåt eftersom hon är känd då. Men samtidigt så innebär det enorma påfrestningar för henne själv ju. Och det var det som en läkare säger, att hon är ingen bra patient, hon är ingen duktig patient för att hon anstränger sig alldeles för mycket.
Och så slutar vi med vad?
Vi slutar med Emma Hamberg, Late Bloomer. Talbok med text 2 timmar och 37 minuter, inläsare Malin Sternbrink. Och den handlar om Ulla. Ulla har förlorat livslusten efter maken Ingmars död. Hon har tecknat en rejäl livförsäkring för att ha något att lämna till eftervärlden, främst för att finansiera sonens nya kök som blir väldigt dyrt. En extra bonus är ju då att de får umgås med Ingmar igen efter döden. Ulla ska minsann inte begå självmord på något uppenbart sätt så att försäkringen inte faller ut. Nej då, hon är slugare än så. Hon planerar att avsluta sin tid på jorden genom att kedjeröka inomhus, äta sockerbitar och fryst färdigmat och aldrig ta några promenader i friska luften. I väntan på döden så behöver hon ju ändå roa sig med något där hon sitter instängd i sitt hem. Av en ren impuls så köper hon en dyr fågelkikare på avbetalning. Mitt i staden där hon bor finns inte så många roliga fåglar att titta på. Ja, och inte för att hon vill snoka, men mitt emot huset där hon bor är det ett stort gammalt hus med många fönster. Och vem vet vad man kan få se i de fönsterna. Ulla Hamberg började som serietecknare och har arbetat som journalist, skrivit ungdomsböcker och en serie feel-good-romaner om samhället Rosengädda. Late Bloomer är en trevlig liten bagatell som man snabbt läser, men poängen är klar. Varför bara gå och vänta in döden när det finns mycket trevligt man kan göra på vägen dit?
Avslutade Stefan Sjölund som tillsammans med kollegan Karin Gustafsson på Stadsbiblioteket i Kristianstad hade sammanställt månadens talbokstips. Och de böcker som nämndes var Jonas Karlssons Regnmannen, Fredrik Backmans Folk med ångest, Karin Alltegens Osynligt sjuk medan livet passerar, Hans Gunnarssons Nattsida, Per-Anders Fogelströms Den okuvliga friheten samt Emma Hambergs Late Bloomer. Reporter var Dodo Parikas.
Så till frågan många kanske har ställt sig genom åren. Går det att spela det klassiska arkadspelet Super Mario Bros. Utan att se? Skånes taltidnings tv-spelexpert hittade en ljudversion av det gamla spelet som tog världen med storm 1985.
It's me, Mario!
Super Mario är antagligen tv-spelsvärldens mest ikoniska figur. En mustaschprydd rörmokare med italiensk brytning, röd keps och snickarbyxor som skulle rädda prinsessan från den elaka Bowser. Super Mario Brothers från japanska spelföretaget Nintendo är ett så kallat plattformsspel där man styr en pixlig figur från vänster till höger på skärmen och hoppar över eller på fiender och hinder. Och för ett tag sedan såg jag att någon hade gjort en ljudversion av spelet och bestämde mig för att testa. Jag installerar spelet och drar igång det.
Super Mario Brothers. Press enter to play.
Ljudversionen av spelet styrs med tangentbordet och har ingen grafik överhuvudtaget.
World 1, level 1. Mario has 5 lives left.
Jag börjar med att gå några steg åt höger och kollar sen var jag är.
Mario is at 5, 9. There is a Goomba at 20, 9.
Positionerna beskrivs med X- och Y-koordinater i ett rutsystem. Så en Goomba, alltså fiende, finns ganska långt bort åt höger. Jag fortsätter och håller öronen öppna. Där, ett Goomba-ljud. Jag kollar min position.
Mario is at 10, 9. There is a Goomba at 14, 9.
En Goomba 4 steg bort. Jag hoppar. Det verkar som jag lyckades hoppa över fienden. Jag fortsätter framåt, plockar upp några mynt innan jag springer in i ett hinder. Jag försöker mig på ett hopp snett upp åt höger. Det verkar lyckats.
Mario is at 0, 9. There is a Goomba at 6, 9. There is a Goomba at 12, 9. There is a Goomba at 14, 9.
Ett nytt hinder och Goombas i närheten. Jag försöker hoppa över hindret och vill helst landa på fienden. Hoppet lyckas, men jag landar bredvid Goomban. I panik försöker jag hoppa igen, men Goomban har redan hunnit fram till mig. Ett liv borta, 4 kvar. Jag känner frustrationen och stressen från min barndom återvända och tycker att jag inte borde ha dött där. Jag hoppar ju i tid. Dumma spel, måste vara fel på det igen. Men nästa gång, då kommer jag nog klara banan. Klockan är ju inte så mycket än. Jag kan nog spela ett tag till.
Mario is at 7, 9. Mario has 1200 points and 0 lives.
Det rapporterade taltidningens Martin Holmström som, så vitt vi vet, fortfarande kämpar med första banan. Den som till äventyrs vill uppleva samma frustration och stress kan hitta spelet på hemsidan audiogames.net.
Evenemangstipsen inleder vi med några tips om syntolkad film. Tell It to the Bees är ett drama som utspelar sig i 1950-talets Skottland. Titeln anspelar på att huvudpersonerna berättar sina allra mest hemliga hemligheter för bina. Filmen är tillåten från 15 år och ges på Filmstaden biograferna. Där kan man också se The Hummingbird Project, en thriller om ett par kusiner som säger upp sig från sina kontorsjobb på Wall Street eftersom de kommit på ett knep att tjäna miljoner. Men deras chef kommer på dem. Den här filmen är tillåten från 7 år och en av rollerna ser vi Alexander Skarsgård. Den 16 augusti har barntillåtna dokumentären In a the Yard premiär. Reggae-musikens urfäder samlas på Jamaica för att spela in en skiva och dela med sig historier ur reggae-musikens historia. För alla filmerna gäller att syntolkning och uppläst text för bio kan laddas ner till de vanliga syntolkningsapparna.
I hembygdsparken i Ängelholm ger ballongteatern Pannkakstårtan, som är ett besök i Petssons och Findus värld. Varje söndag, måndag och onsdag klockan 13 och klockan 15 till och med den 11 augusti. Vill man ha en numrerad plats på främre parkett kostar det 125 kronor, annars 110. Barn under 3 går gratis om de inte upptar en egen plats. Och biljetterna säljs på Lilla Tigen på Storgatan 56A eller i kassan på speldagen.
Malmö Pride äger rum 18-21 juli, alltså nu i helgen. Den stora Pride-paraden går genom stan på lördagen den 20 juli med samling på Stortorget klockan 12 och avmarsch klockan 13. Slutmålet är Folkets park. I Folkets park, som kallas Pride Park under festivalen, blir det sedan allsång med Rickard Söderberg klockan 15.30 och framträdanden av bland andra hiphopartisten Maxida Märok klockan 17.15, Motoboy klockan 17.50 och The Weather Girls klockan 19.
Veteranfordon av alla slag finns att beskåda på Tullinträffen på Citadellet i Landskrona lördag den 20 juli klockan 10-16. I år uppmärksammas speciellt flygpionjären Enoch Thulin som omkom i en flygolycka för 100 år sedan. Samt bilmärket Citroën som fyller 100 år och hundkojan som fyller 60. Dessutom blir det scenframträdandet av Trubbel med Lille Malmqvist klockan 12-14. Inträdet är 100 kronor för vuxna och 40 för ungdomar. Barn under 14 går gratis i målsmans sällskap. Och träffen tjuvstartar med cruising idag fredag med start från Skeppsbron i Landskrona klockan 18.
Sommarscen Malmö har många evenemang under sommaren och här är några av dem den kommande veckan. Nu på lördag den 20 juli svängig folkmusik i Ale Möllers anda av gruppen Xenomania. Evenemanget äger rum på Pildamsteatern klockan 19. Något senare, klockan 21 samma dag på Malmöhus slotts borggård, kan man lyssna till Slow Gold som skapar tidlösa poetiska historier som bärs fram av drömsk prärierock. Och på samma plats, alltså borggården Malmöhus slott, så är det operettsingelång den 21 juli klockan 16. Här är de som vill möjlighet att sjunga med i kända operettmelodier tillsammans med riktiga operaproffs. Och på Pildamsteatern samma dag med klockan 19 blir det mer musik då musikerkollektivet Antiballas från Brooklyn, New York spelar musik med både afrobeat och funk. Och den 25 juli kommer bluesartisten Bror Gunnar Jansson till Borggården på Malmöhus slott klockan 19. Och för alla evenemangen gäller att de är gratis.
I Skårehamn utanför Trelleborg kan man lyssna och dansa till jazzmusik lördag den 27 juli. Lisa Romé och sjumannabandet Blowout spelar och en kall tallrik med lättöl eller vatten serveras i ett stort tält. Andra drycker kan tas med. Kostnaden är 250 kronor kontant eller med Swish. Anmälan måste göras senast den 21 juli via hemsidan skarefiskelage.se.
Frukostmötena på Hamnplan i Simrishamn fortsätter. Måndag den 22 juli berättar författaren Erik Sandberg hur Sverige blev ett skatteparadis för alla. Tisdagen den 23 berättar Sydsvenskan journalisten Jessica Sigerer hur tidningen avslöjade godmansskandalen och knäckehjulet på Samhall. Under rubriken Varför skulle kvinnorna vänta talar kulturjournalisten Ulrika Knutsson den 24 juli om rösträtten och medborgarskapet som fyller 100 år. Torsdagen den 25 juli talar den tidigare ambassadören Maj-Britt Theorin under rubriken Rör kärnvapen oss. Och ämnet återkommer fredagen den 26 juli då tidigare statsrådet och FN-ambassadören Pierre Schori ställer frågan: ska vi söka säkerhet under ett radioaktivt paraply? Frukost serveras mellan 7 och 8.30 och föredraget börjar 8.30. Det kostar 60 kronor per föredrag och då ingår frukosten.
Varje sommar tillbringar ett tiotal komiker en vecka på Fridhems folkhögskola. Och det ingår att de ska ställa sig på scenen varje kväll för examensprov inför publik. Den 23 juli kommer Thomas Oredsson med vänner till Lomma Folkets hus. Stand-up blir det mellan klockan 20 och 22. Och biljetterna kostar 100 kronor och köps hos biljettsajten Biletto. Billetto.se.
I Sankta Maria kyrka i Ystad kan man lyssna till Dana Dragomir som spelar panflöjt den 24 juli klockan 19. Och dagen efter den 25 juli vid samma tid spelar hon i Håslövs kyrka i Vällinge. Biljetterna som kan köpas av Ticketmaster kostar 290 kronor för vuxna. För barn mellan 5 och 12 kostar det 100 kronor. Och åldersgränsen för att lyssna är 3 år.
Musik i en barockt bra kvinnas liv i överskriften på en musikhändelse på Kristinehovs slott i den stora festsalen den 24 och 28 juli klockan 19. Det blir en konsert med operasångerskan Katja Dragojevic som ackompanjeras av Johan Sölscher på gitarr. Recitatör är skådespelaren Bodil Mårtensson som gestaltar Kristina Piper. Och föreställningen handlar om Pipers händelserika liv. Biljetterna kostar 300 kronor. Har man lustkort kostar de 240. Och för information och bokning kan man ringa telefon 0709 16 66 26.
Jazzduon Fine Together spelar musik av Lars Gullin i Björnekulla kyrka i Åstorp onsdagen den 24 juli klockan 19.
Hur slotten gick till före traktorernas och de plastinbakade höpaketens tid visas i projektet Ängaliv. Ett samarbete mellan olika hembygdsföreningar i nordöstra Skåne. Onsdag den 24 juli kan man vara med på slotter och härskning i Broby hembygdspark mellan 16 och 18. Lördag den 27 juli är det slotter och härskning vid Sporakulla, eller Sporakulla möjligen, mellan klockan 9 och 12. Onsdag den 31 juli ska ängen vid Örnanäs kulturreservat höstas och räfsas mellan klockan 10 och 13. Dagen efter, den 1 augusti, är det slotter vid Lastar Annas stuga i Broby klockan 16-18. Och slutligen lördag den 3 augusti kan man lära sig om lieslotter, biodling och härskning vid Ballinstorp klockan 10-12. Alla är välkomna att delta.
Sammy Rimington International Band spelar New Orleans musik, jazz, blues, hymns och spirituals i Köpmansmagasinet i Smygehuk onsdagen den 24 juli klockan 19.30. Biljetter för 280 kronor säljs av Köpmansmagasinet, telefon 076 77 84 150 och av Turistcenter i Trelleborg.
Den som är intresserad av antikviteter har två mässor att välja på i Helsingborg till veckan. Den 24 till 26 juli är det antik- och samlarmässa i Olympiahallen mellan 10 och 17 alla dagarna. Inträdet kostar då 60 kronor. Och den 25 till 28 juli arrangeras Helsingborgs konst- och antikmässa i Helsingborg Arena. Öppettiderna är 11 till 19 på torsdagen, 11 till 18 på fredagen, 10 till 18 på lördagen och 10 till 16 på söndagen. Entréavgiften är 150 kronor för en dag eller 300 kronor för alla dagarna.
I Stadsparkscaféet i Lund är det visfestival för 17:e gången onsdagen den 24 och torsdagen den 25 juli. På onsdagen kan man bland andra höra Finn Zetterholm, danska Anne Eltar Duo och den sjungande ståuppkomikern Ola Aurell. På torsdagen kommer bland andra Lars Demian och David Tallroth samt Glimra som består av två före detta Einbusk-medlemmar samt Annika Feling från Lund och Gotland. Biljetter för 320 kronor finns hos Biljettbyrån och Ticketmaster. Boka bord kan man göra först sedan man köpt biljett och då på telefon 046 211 4447.
Soul, gospel och rock kan man lyssna till i Västra Sönnarslövs kyrka utanför Klippan torsdag den 25 juli klockan 19. Det är Svensson Sisters som framträder.
Vid Falsterbokanalen blir det allsångskväll torsdag den 25 juli klockan 19. Inträdet är 80 kronor och man får ta med egen förtäring. Det finns ingen försäljning på allsångsplatsen som man når från Östra kanalvägen.
Komikern Thomas Oredsson kommer till Hardings i Marieholm för en humorworkshop torsdag den 25 juli klockan 19.30. Publiken får se minst 8 komiker på scen och biljetter med eller utan mat kan bokas på telefon 0739 49 98 60.
I Limhamn är det Hamnfestival 25-28 juli med mat, musik och aktiviteter på både land och vatten. Bland andra framträder Skånes taltidnings tidigare inläsare Alexander Olin med piano och sång på stora scenen klockan 16 på torsdagen. Han avlöses av Limhamns brassband klockan 18. På fredagen blir det blues med Steve Gran klockan 18. På lördagen 20.30 blir det en hyllning till Kim Larsen med bland andra Mats Ronander. Festivalen avslutas med Backeros klockan 14 och Visans vänner klockan 15.30 på söndagen.
Ribbingsbergs konsert och galleri på Österlen ordnar en serie konserter den 25-28 juli. Det börjar med pianisten Hans Pålsson torsdag den 25. Dagen därpå framträder Göran, Anna och Johan Sölscher. På lördagen är det dags för Elise Einarsdotter med gäster och konsertserien avslutas söndag den 28 juli med Anna Norberg på flöjt och Bengt Forsberg på piano. Alla dagarna öppnas dörrarna klockan 18 och konserterna börjar en timme senare. Biljettpriset är 250 kronor för en konsert eller 900 kronor för alla fyra. Och biljetterna säljs via hemsidan ribbingsberg.com. Adressen är Simris 171 i Simrishamn.
Ulf Lundell spelar på Öja krog i Ystad fredagen den 26 juli klockan 20. Live Nation säljer biljetter för 595 kronor och adressen är Sylvans allé 64.
Sven Ingvars spelar i Tivoliparken i Kristianstad lördag den 27 juli klockan 20. Förband är Anna Bergendahl som står på scen klockan 19. Ticketmaster säljer biljetter för 495 kronor och det är onumrerade ståplatser. Filt eller campingstol får man ta med. Några bänkar finns framför scenen och först i kvarn gäller till dem.
Biljettinformation. Ticketmaster har telefon 077 170 70 70. Biljettbyrån och Lunds stadsteater 046 13 14 15. Trelleborgs turistbyrå 0410 73 33 20. Och Live Nation når man enbart via hemsidan livenation.se.
Kalendern. Måndag den 22 juli har Magdalena och Madeleine namnsdag. 40 000 scouter från hela världen samlas i West Virginia, USA till det 24:e internationella scoutjamboreet som pågår till den 2 augusti. Det är ett evenemang som äger rum vart fjärde år på olika platser i världen. Världens första bilsporttävling avgjordes denna dag för 125 år sedan. Det var en fransk tidning som arrangerade och tävlingen gick mellan Paris och Rouen, 127 km bort. Förste man i mål blev diskvalificerad eftersom hans ångbil hade en kolmatare som hjälpte till med eldningen. Vinstsumman på 5000 franc gick istället till Albert Lemaitre i en Peugeot. Bankrånaren John Dillinger kallades samhällets fiende nummer ett i USA. Den här dagen för 85 år sedan sköts han, 30 år gammal, till döds av FBI-agenter när han kom ut från en biograf i Chicago. Och även om det fanns många andra gangstrar i USA så kallades det tidiga 30-talet för Dillinger-eran. Och det är på dagen 20 år sedan en kvinna, Aileen M. Collins, för första gången blev befälhavare på en amerikansk rymdfärja. Och den här dagen fyller också popsångerskan Elin Lanto 35 år.
Tisdagen den 23 juli ska det avgöras vem som blir ny premiärminister i Storbritannien efter avgående Theresa May. Slutstriden står mellan Brexit-förespråkaren och tidigare utrikesministern och Londonborgmästaren Boris Johnson och nuvarande utrikesministern Jeremy Hunt, och Johnson är stor favorit. Regissören och skådespelaren Philip Sandén fyller 65 år. Harry Potter, eller rättare sagt Daniel Radcliffe, som spelar trollkaren i filmerna, fyller 30 år. Det gör också handbollsspelaren Kim Ekdahl Duryea, och Emma och Emmy har namnsdag.
Onsdag den 24 juli har Kristina och Kerstin namnsdag. För precis 50 år sedan landade Apollo 11 på jorden igen efter sin 8 dagar långa färd till månen och tillbaka, och välkomnades personligen av president Richard Nixon. Besättningen, varav Neil Armstrong och Buzz Aldrin gått omkring på månen, sattes i karantän i 3 veckor eftersom man inte visste hur månlandningen påverkat dem. Efter den tredje månlandningen avskaffades det här karantänskravet. Skådespelerskan Anna Godenius fyller 75 år. Michael Richards, Kramer i tv-serien Seinfeld, fyller 70. Den amerikanska skådespelerskan och sångerskan Jennifer Lopez fyller 50. Musikern Mikael Jeppsson, bland annat gitarrist i The Ark, fyller 45. Och skidskytten Fredrik Lindström fyller 30.
Torsdagen den 25 juli är Jakobs dag. För 110 år sedan, 1909, blev fransmannen Louis Blériot först med att korsa Engelska kanalen i ett flygplan. Det tog honom 37 minuter att flyga från Calais i Frankrike till Dover i England, ett avstånd på drygt 4 mil. Denna dag 1894 föddes den serbiske nationalisten Gavrilo Princip. 20 år senare avlossade han skotten i Sarajevo, som dödade ärkehertig Franz Ferdinand av Österrike-Ungern och hans hustru, och det blev den tändande gnistan till första världskriget. Princip dömdes till 20 års fängelse, men dog redan 1918 av lungsot i fängelset. Musikern Timo Räisänen fyller 40.
Fredag den 26 juli gratulerar vi Jesper och Jasmine. Bellmandagen firas på Djurgården i Stockholm, en tradition från 1829. Då en byst av diktaren Carl Fredrik Bellman avtäcktes vid det som nu heter Bellmans ro. Den amerikanska skådespelaren och regissören Kevin Spacey fyller 60 år. Och den svenska författaren Carl Johan Wallgren fyller 55.
Lördagen den 27 juli har Marta namnsdag. Det är sjusovaredagen, som inte betyder sjufaldig sovmorgon, utan anspelar på en legend om 7 kristna som blivit inmurade i en grotta omkring år 250 och vaknat först 200 år senare då grottan öppnade sig. Om det regnar denna dag kommer det enligt folktron att regna 7 veckor framåt. För 100 år sedan tillträdde Finlands första president, Carlo Juho Stålberg. Han valdes av Finlands riksdag. Först 6 år senare fick folket välja president. Pelle Svanslös fyller 80 år. Denna dag 1939 gav Gösta Knutsson ut den första boken om katterna på Åsgränd i Uppsala. Totalt blev det 13 böcker som alla finns inlästa som talbok. Den amerikanska sångaren Bobby Gentry fyller 75 år.
Söndag den 28 juli förväntas en låg försäljning av namnsdagstårtor. Dagens namn, Botvid och Seved, är båda mycket ovanliga med bara några 100 innehavare vardera. Den här dagen 1914, alltså för 105 år sedan, förklarade Österrike-Ungern krig mot Serbien eftersom man misstänkte att Serbien låg bakom mordet på tronföljaren Franz Ferdinand i Sarajevo. Under den kommande veckan gick fler och fler europeiska länder med i det som blev det första världskriget. Och fotbollsspelaren Albin Ekdal fyller 30 år.
Den regionala delen av anslagstavlan inleder vi med ett meddelande från synenheten Vuxna om ändrade öppettider i sommar. Samtliga mottagningar stänger klockan 15 under vecka 30, det vill säga från måndag den 22 juli till och med den 26 juli. Samma vecka har mottagningen i Kristianstad drop-in mellan klockan 13 och 15. Mottagningen i Malmö har under vecka 30 till 32, alltså 22 juli till och med fredag 9 augusti, drop-in-tider på måndagar och onsdagar klockan 14 till 15. Mottagningen i Lund ändrar samma veckor måndagarnas drop-in-tid till mellan 13 och 15. Veckorna 31 och 32, det vill säga från den 29 juli till och med 9 augusti, har synenheten vuxna i Kristianstad helt stängt. Och de andra mottagningarna, alltså i Helsingborg, Lund och Malmö, stänger då klockan 15.
SRF Riks bjuder in till en kurs för dig med synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF kallat. Och den hålls på Almåsa Havshotell i Västerhaninge utanför Stockholm den 27 till 29 september. Start klockan 17 på fredagen, slut efter lunch på söndagen. Sista anmälningsdag är den 19 augusti. Det är begränsat antal platser, så det är först till kvarn som gäller. Kostnaden är 400 kronor per person. Och då ingår kost och logi samt resekostnader till och från hemorten med billigaste färdsätt. Kostnader för personliga ledsagare eller assistenter genom LSS ska kommunen stå för. Programinnehållet. Föreläsning från Autism- och Aspergerförbundet. Inkludering av personer med NPF i verksamheter. Föreningen Unga med synnedsättning berättar om sitt inkluderande arbete. Skapande pass med föreningen Synskadade konstnärer. Vi har collage med taktilt material eller skulpterar med frigolit och gips. Erfarenhetsutbyte. Hur är det att leva med en synnedsättning och en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Medverkande rörelser. Kroppsliga rörelser i kreativ miljö. Det handlar inte om att lära sig olika danssteg utan att utforska olika rörelser individuellt och tillsammans. Och så slutligen ett kommunikationspass. Det kommer att finnas några ledsagare där som hjälper till i viss mån under dagarna, men inte utanför ordinarie kurstid. Därför är det viktigt att du som behöver personlig ledsagare eller assistent en stor del av dygnet ordnar det själv. Tala om det när ni anmäler er. Och när anmälningstiden gått ut kommer mer information med programtider, utförligt innehåll samt deltagarlista. Och då kommer också information om hur och var ni beställer era resor. Resor ut till Almåsa kommer att samordnas för samtliga deltagare när vi vet vilka som deltar och var och när ni anländer. Uppge anmälan, namn, adress, mobilnummer, e-post om du är medlem i SRF, om du har ledarhund, allergier, behov av specialkost eller något annat vi bör känna till. Skicka anmälan till SRF, Kristin Heli, 122 88 Enskede. Hon besvarar frågor på telefon 08 39 92 46 eller via e-post till kristine.heli@srf.nu. Kristin stavas med ett COR i början och ett E på slutet. Varmt välkomna!
SRF Skåne har en inbjudan till familjer med synskadade barn upp till 18 år och synskadade föräldrar med barn upp till 18 år. Hej, vi hoppas att få se många barn och deras familjer för en rolig helg på Legoland och Lalandia i Billund i Danmark helgen den 23-25 augusti. Buss avgår från Malmö klockan 17 fredagen den 23 augusti. Middag kommer senare att intas i Danmark på väg mot Legoland. Vi kommer att bo i familjerum på Castle Hotel, Legolands egna och nya hotell, där man möter riddare, prinsessor och eldsprutande drakar. Under lördagen upplever vi Legoland tillsammans och avslutar dagen med middag på hotellet. På söndagen beger vi oss efter frukost till Lalandia, som är Skandinaviens största bad- och vattenpark. Buss tar oss tillbaka mot Malmö under eftermiddagen. Ytterligare detaljer delges senare. Vi har ett begränsat antal platser, så först till kvarn gäller. Anmäl er senast den 28 juli till Gisela på telefon 070 610 50 93 eller e-post gisela_cesar@hotmail.com. Och Cesar stavas C-A-E-S-A-R. Har ni frågor så tveka inte att höra av er. Deltagande kostar 300 kronor för barn mellan 6 och 18 år samt 600 kronor för vuxna. Uppger vi anmälan namnen på alla deltagande i familjen, ålder på varje barn och ett mobilnummer till en vuxen i familjen. Ange om ni har behov av specialkost eller om det är något annat vi behöver veta. Deltagaravgiften kan betalas direkt till vårt bankgiro som är 484-0989 eller med Swish på nummer 123 312 6299. Reseersättning betalas ut mot kvitto som ska vara inskickat senast 3 månader efter aktiviteten. Välkomna hälsar arbetsgruppen för barn och föräldrar.
Den lokala delen av anslagstavlan är idag kort och delas av hela Skåne. Först en inbjudan från SRF Kristianstad Bromölla till sina medlemmar. Och det gäller en korvgrillning på 20 kull onsdag den 7 augusti klockan 12-16.30. Vi fikar som vanligt på kaféet. Hembygdsföreningen driver det i egen regi denna sommaren. Och enligt uppgift är bord och bänkar renoverade eller ersatta med nya, vilket verkligen var av behovet. Anmäl deltagande till Tina, telefon 070 635 41 14, senast den 31 juli. Vi hoppas på fint väder och att vi kan grilla denna sommar eftermiddag. Varmt välkomna!
Så en inbjudan från SRF Malmö och oss som är kvar hemma i sommar. Vill du komma till handikappbadet för en eftermiddagsfika och en stunds trevlig samvaro? Ta gärna med en vän. Det är den 25 juli och vi samlas klockan 14 och handikappbadet ligger på Ribersborgsstrandens södra ände. När du vill åka hem bestämmer du själv. Om du vill och kan stanna så räknar vi med att sluta 16.30. Tillåter vädret fikar vi utomhus, annars finns det möjlighet att sitta inne. Kaffe med kaka kostar 10 kronor för alla. Anmäl dig när du vet att du vill och kan, dock senast onsdag klockan 14. Föreningens kansli har semesterstängt så du ringer till Maj-Britt Ryman 070 324 6609 och i andra hand till Britt-Marie Linné 0708 18 17 33. Välkomna hälsar styrelsen.
Så har vi ett referat från SRF Sydöstra Skåne. Lördagen den 6 juli var det dags för föreningen att ha sin årliga grillfest hos Lena och Tommy. Ett 30-tal medlemmar anlände och började med att äta det grillade. Sen berättade vår ombudsman Henrik Eld lite om vad han sysslar med. Han deltar bland annat i arbetet med Skånetrafikens nya biljettautomater och för ledsagning och för heminstruktörer som ju tagits bort i de flesta kommuner. Johnny testade kunskaperna med en musikquiz. Så blir det dags för ett dopp och dragning på lotteriet med många och fina vinster. Och sen kunde vi umgås tills färdtjänstbilarna kom. Undertecknat Max Postman, pressombud.
Och så till sist några förändringar i busstrafiken. Sjöbo marknad stänger några av byns gator för trafik fram till klockan 23 fredag den 19 juli. Till dess är hållplatsen Sandbäck stängd för regionbuss 160, 330 och 340. Och för de två sistnämnda är också hållplatserna Sjöbo Väster och Malena gymnasiet stängda. Allt sammans med hänvisning till Sjöbo busstation. I Landskrona börjar karnevalen nästa vecka och det stänger av Storgatan och Eriksgatan från och med onsdag 24 juli. Regionbuss 218 och stadsbussarna 2, 3 och 5 får ta andra vägar och hållplatserna Artillerigatan och Rådhustorget stängs. För den som ska söderut hänvisar Skånetrafiken till en tillfällig hållplats på Föreningsgatan efter korsningen med Eriksgatan och till hållplatserna Görlofsgatan B och Saluhallstorget B. För den som ska norrut finns hållplatsen Saluhallstorget A och en tillfällig stolpe på Görlofsgatan efter korsningen med Engelbrektsgatan. Och på söndagen den 28 klockan 22 ska allt vara som vanligt igen.
Och med det lugnande beskedet var det dags att sätta punkt för veckans Skånes taltidning. Nästa nummer kommer nästa fredag den 26 juli.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!